Podplay.
Den här veckan sänds Snutsnack i samarbete med Svenska Frisörskolan. Ja, frisör, har du funderat på det? Eller har du funderat på att bli kanske barberare? Då är givetvis Svenska Frisörskolan det bästa alternativet. Och du kan också få studiemedel medan du pluggar. Gå in på svenskafrisörskolan.se och läs mer där, för nu är den nya antagningen öppnad här för våren 2023. Svenskafrisörskolan.se. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Idag heter min gäst Pia Karin. Går det att jobba som polis när man är ensamstående förälder? Ja, men vi ska se om Pia Karin kan förklara lite hur hon gjorde. För det gjorde hon faktiskt, och kanske inte bara med ett barn. Hon har jobbat på NOA, hon har gjort mycket annat. Hon blir utkallad till ett rån som har skett i Vingåker. Men glöm inte att du kan få podden helt komplett, helt utan reklam och en dag tidigare än alla andra. patreon.com/snutsnack. $5 per månad är det ju faktiskt värt, tycker jag. Men nog tjatat om det. Var försiktig där ute, och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning.
13:10
kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det.
Slut. Bra, klart.
Hej Pia-Karin.
Hej Hasse.
Varmt välkommen till Snutsnack.
Tack.
Sitter i centrala Stockholm här. Vi har försnackat in oss lite grann.
Ja, alldeles för mycket, bara för att du också har jobbat som polis.
Det blir ju så. Jag vet att du har jobbat i en mindre ort, vi kommer till det sådär, men det är så olika infallsvinklar på hur folk blir poliser. Liksom. Hur var det för dig? Var det något sådär, jag drömmer om att bli polis? Eller?
Jag ville göra något spännande. Från allra första början så ville jag nog bli reseledare och gick en reseledarkurs i Österrike. Kom inte in där, och men sen var det var ju polisen som jag ville bli polis. Mina föräldrar tyckte inte det. De tyckte jag skulle bli lärare, så jag var ju duktig flicka och gick 10 veckor på lärarhögskolan. Ja, det gjorde jag, för det var ju enkelt och smidigt där jag bodde. Men jag bara nej. Det var nog väldigt modigt av mig att gå emot deras vilja, vilket jag gjorde. Att nej, jag ska bli polis. Och jag kom in sen, första ansökan.
Så jag kom inte in som reseledare, men polisen går bra.
Ja. De tog en, kom in på den reseledaren. Ja. Och han blev sen polis, den killen. För jag träffade honom på polisskolan.
Jaha. Mm. Alltså ni gick samma kurs?
Ja. Ja, men det var lite roligt, så att när jag var på den här, det var ju en vecka nere i Bad Hofkerstein var vi, och det var ju fantastiskt roligt. Det var ju bara bus en hel vecka. Aha. Det var ju en rolig grej, det var ju inte så att jag trodde att jag skulle bli reseledare. Och då var det ju en kille där som också gjorde det här, men han hade kommit in på polisskolan, men valde, för han fick tjänst. Så han var reseledare ett tag, och sen jag började på polisskolan, och sen sista terminen som jag var där då, först gjorde man ju skolan, praktik, och sen gick man ett halvår. Mm. Då träffade jag honom. Då hade han kommit tillbaka, och då skulle han bli polis. Ja.
Och vad var liksom medelåldern på folk i din klass då? När var det här? Vilket år gick det?
Januari 92 började jag. Mm. Och jag var näst yngst. Jag skulle fylla 22 när jag började. Vi hade en yngre tjej som var 21. Vi var ganska unga, tycker jag. Det var någon som var runt 35 och var väldigt gammal.
Oj, så gamla kompisar.
Ja. Nej, men det var ju så. Det är ju annorlunda idag.
Ja. Och de som var i klassen då, vad var det för människor?
Ja, vad
var det? Kunde man se någon röd tråd, tycker du, eller var det?
Nej, det tycker jag nog inte. Alltså, många hade ju haft sådana här extra jobb. De hade jobbat som lärarvikarier, gympalärare, brevbärare, ja men alla möjliga saker för att de sen ville bli poliser. Sen hade vi faktiskt skolprästen blev polis. Jag tror att det var, om jag inte minns rätt, att
var
det var
långa.
Under, ja, det vet jag inte om han var lång, men han var ju, han hade ju varit präst på skolan.
För det var ju, han var ju präst när jag gick på skolan.
Ja, men precis.
Och sen så snackade de om att han att han sa att han skulle söka, och sen blev han ju polis också.
Ja.
Just det, men det stämmer nog.
Och han var ju, han var ju riktigt gammal.
Ja, men han måste ha varit över 40.
Ja.
Mm. Riktig gammgubbe.
Ja, nästan. På den tiden ska man väl säga. Då tyckte man ju, när man var själv 22, så var ju över 40 år gammal.
Det är så relativt med ålder, verkligen. Jag kom när jag gjorde lumpen, det var vårt befäl. Han var riktigt gammal, tyckte jag. Han var 27 då.
Ja.
Och man kom direkt från gymnasiet till 27, han var nästan 30 bast. Ja.
Mm.
Ja, det är verkligen relativt alltså. Okej, ja, men jag tyckte den utbildningsformen var rätt bra. Nu har jag bara gått den själv. Men det var ju liksom skolan 10 månader, 1,5 år ute. Och sen var det 4 månader tror jag på skolan igen, va? Eller var det 6?
Ja, alltså jag, det blev ju 3 år totalt.
Ja.
Jag tycker det var jättebra, för att då pluggade vi ju 1 år och fick teorin. Sen fick man ju ut och öva på det här.
Mm.
Och sen så följde liksom ihop sen på skolan, när man hade både pluggat och jobbat. Mm. Och sen sista, då gjorde vi om det. Ni hade väl likadant?
Mm, det är samma upplägg.
Ja.
Tyckte det var bra.
Mm.
Och, men också då, visste du var du var placerad redan när du kom till skolan?
Ja,
då?
Jag hade ju den här turen att jag var ju bland de sista som hade lön under skoltiden. Och jag har för mig att det var någonstans där vi fick ut 5800 kronor efter skatt.
Perfekt.
Ja, men liksom bara det att inte behöva ta studielån.
Nej.
Vi hade sparat lite pengar, så att men det räckte.
Nej, men det var ju en av, i alla fall för mig, så var det en starkt bidragande orsak att man liksom, om jag kommer in så kommer jag få lön när jag pluggar. Mm.
Sen var väl inte det den största lönen, men ändå.
Nej, det var det inte.
Nej.
Men som sagt, min brorsa pluggade samtidigt till tandläkare, och han hade ju rätt mycket studielån.
Ja, och sen tror jag att vi hade under 15 i alla fall när vi startade som polisassistent.
Ja. När jag kommer ihåg det där 15 000 nu.
Mm.
Facket, det var ju Gun och Gunmo som var fackordförande. Och ja, det blev väl det till slut. Men jag tror inte det blev det precis då. Men, ja. Men okej, då kommer du, vart hamnar du på din praktik?
Ja, jag hamnade i Katrineholm.
Har du dina rötter där eller?
Jag är uppvuxen i Malmköping. Så det är ju Sörmland.
Ja, precis.
Ja. Och när jag gick ju gymnasiet i Eskilstuna, och jag sökte ju till Eskilstuna. Men då skulle man bara ha en polis dit, och man skulle ha 2 till Katrineholm. Så då ringde de och frågade om jag kunde söka Katrineholm, och jag ville ju bli polis, så jag sa ja.
Mm.
Jag hade inte varit speciellt mycket i Katrineholm, utan det blev ju alldeles nytt. Kom dit, skaffa boende. Ja.
Och hur kändes det att komma till ny stad och sådär?
Nej, men det var ju spännande.
Ja.
Ja.
Men så där som ung tjej då, kom ut och var polis, var du förberedd för det som du mötte när du kom till liksom ditt nya jobb där? För du är ändå, när man kommer ut, även om man är på praktik som man kallar, så är man ju ändå polisman, som det hette, man liksom en polismans befogenheter och har egentligen allt i alla fall. Men hur var det?
Jag tycker att det har gått jättebra. Det är inte ofta jag har behövt använda våld, utan jag har kunnat prata om kul folk. Sen så hade jag ju en grej som jag tyckte var lite roligt. När jag gick skolan så hade vi olika, det var ju olika för killar och tjejer med testerna. Och jag bestämde mig för att jag skulle klara killarnas tester.
Uh-huh.
Så jag gjorde det. Så jag sprang ju på killarnas tid, simmade, och det var hinderbanan, bänkpressen också. Så att om någon sa någonting om inkvotering och såna här saker, så kunde jag ju säga att, hörru du, jag är faktiskt godkänd på killarnas tester.
Hur kom du på den idén?
Nej, men jag var vältränad och jag var stark, och varför inte?
Ja.
Och det var ju lite, alltså jag tror att det gjorde mig lite kaxig kanske, att ja.
Gav det dig liksom en extra boost också på något sätt, att du liksom ändå var i nivå där, att inte körde, alltså boostade det dig, bara, jag är lika stark, jag har klarat alla de andra, alla de tuffaste testerna så att säga.
Det var nog mer så att jag kände mig trygg i mig själv, att ingen ska komma och tala om för mig att jag är en liten tjej som inte kan. Så att jag behövde inte använda mig av det, utan det var liksom, det var nog, satte sig i min självkänsla.
Mm.
Så att, ja.
Ja, men det är intressant. Det är nog många som skulle klara det. Det är klart det kräver lite extra träning givetvis. Men jag tror att många skulle... Jag klarade ju inte bänkpressen för killar när jag kom till polisskolan.
Nej, är det sant?
Alltså då ska vi säga på första där då. Jag hade rört en skivstång. Nej men sen tränade jag. Det var ju, man skulle klara det under den där spannet man var där då på grundkurs 1.
Ja.
Så att jag skulle, man skulle klara 60 kilo kom jag ihåg, bänk.
Ja.
Nej, det gick inte. Då testade jag någon gång. Nej, det var helt kört. Och du vet att man ska göra något så här på gymmet och man inte vet vad man tar i med för någonting.
Mm.
Man bara, det är bara huvudet som anstränger sig. Men sen så tränade min kille som var duktig på det där. Så det tog det några månader, eller vad det gjorde. Men det gick snabbt, så klarade jag 60 kilo.
Ja. Ja. Ja, men vad roligt. Ja.
Ja, för det var inte så här omöjliga... nivåer.
Nej, absolut inte det här. Alltså vill man och man tränar så klarar man det.
Mm. Hur var dina handledare och så här? Det är ju många år sedan.
Ja, alltså jag minns ju min handledare som jag hade. Jag kom ju till Krim, om jag minns rätt, i början. Och det var en häftig man. Ja, de här... husrannsakningarna som vi gjorde, det var ju, man åkte ju och knackade på och pratade med buset. Det var ju lite annat på den tiden. Han hade ju sina egna metoder och det förstod jag sen att det kanske inte var riktigt enligt regelboken. Men vad ska man göra som aspirant? Liksom? Det är ju bara att följa med där. Och, Men han hade ju, de var ju så glada när han kom och hälsade på. Så han åkte ju och pratade med folk.
Åh, vad roligt.
Mm.
Jag hade ju Johnny som gäst här för några avsnitt sen. Han är ju Sveriges, i alla fall idag, nu är det ju mars 2023, Sveriges äldsta polis. Han är 70 år.
Mm.
Och har både bricka och vapen fortfarande.
Ja.
Och han berättade ju liksom skillnaden som förhören för och nu. Nu jobbade han ute i Rinkeby med casen där ute i Järva. Då ingen säger någonting. Det är, alltså det är förhör, det är... Vad ska man förhör för? Förr då pratar man ju med folk.
Ja,
liksom.
Ja,
folk,
precis.
Ingen kommentar.
Nej.
Det var en annan tid då.
Ja.
Var det 93 eller något sånt där som du var ute och härjade i Katrineholm. Hade du någon sån här naiv, lite så här charmig inställning att nu ska jag rensa upp i träsket?
Nej, det hade jag inte. Att jag skulle rensa. Nej, jag tyckte att det var ganska... Det var ju spännande det här. Och jag gillade att vara ute och åka i radiobil. Man visste aldrig vad som skulle hända.
Nej.
Just det här att ta på sig uniformen, göra sitt jobb och sen så skriva av sig och sen in med uniformen. Och så var man ledig.
Mm. Och då är man ju ledig. Alltså man har inga läxor att göra så att säga.
Nej.
Men om det inte har hänt någonting så kan man ju kanske inte alltid slappna av i huvudet.
Nej.
Hur var det för dig att komma ut? För det, man ser ju ofta... det är omöjligt att jobba som polis och inte se skuggsidan liksom, av samhället.
Mm.
Hur mycket av den hade du sett innan du började jobba som polis?
Nej, det hade jag inte gjort. Nej.
För jag menar, man kommer till lägenheter och ibland kanske man tänker så här, hur kan ens folk bo så här?
Ja. Nej, jag hade ju inte varit i den där världen.
Nej,
det var alldeles nytt.
Ja, det var det?
Ja.
Var det någonting som tog dig liksom med förvåning eller kom du in i det? För det, man kommer ju tillbaka till de här ibland, kanske i samma lägenhet också faktiskt.
Jag minns att jag kom in i det här ganska snabbt.
Mm.
Och jag tror också att jag hade väldigt bra kollegor. Vi hade väldigt bra sammanhållning.
Mm.
Och vi åkte, vi hade turlag och vi åkte tillsammans. Jag kan ju, Hasse, jag får säga hej Hasse om du hör mig. Jag hade ju väldigt roligt. Ja, Hasse har slutat idag. Men,
Varför var det roligt att åka med Hasse?
Men alltså, vi hamnade på saker och någon gång då hamnade vi ju i diket också. Och det var inte jag som körde.
Nej, det var
viktigt. Nej, men det var... Det gick bra, så vi lyckades ta buset och vi hade ju också Karsudden i Katrineholm.
Just det.
Och de personerna som kom på rymmen var ju lite svåra att tas med, men det gick jättebra.
Det är intressant det där med vissa kollegor, man klickar väldigt lätt med några och man fungerar både i bilen utan jobb och så fungerar man väldigt bra när man kommer till ett jobb. Och sen med vissa andra så det blir lite skevare, man kommer lite snett in på det med vissa och så tänker man, det kanske bara är en engångsföreteelse. Nej, det är precis som att vissa personlighetstyper liksom ibland passar man, det är väldigt intressant.
Det är jobbigt, ska man sitta och åka med någon alltså så många timmar och inte veta vad man ska prata om, det blir ju väldigt jobbigt.
Mm.
Men alltså, timmarna gick ju, det gick ju snabbt.
Mm. Ibland bara flyttar det på.
Mm.
Ja, men jag har haft några pass med kollegor som har varit en ren pina. För jag pratar ju så mycket och så märker man att de tycker att det är jobbigt. Och då måste jag vara tyst.
Mm.
Och då lider jag. och det har varit så här. Men sen när man är med folk. Det finns ju de som inte pratar så mycket men tycker att det är okej. Och hör man som babblar. Sen är man flera som babblar. Och det blir så roliga konstellationer ibland. Alltså.
Ja.
Jobbade ni i klassiska så här, turlag där i Katrinaholm?
Mm.
Ja, hur många turlag hade ni?
Åh, hur många hade vi? Det var inte många. Säg att vi hade kanske fyra, jag minns inte.
Nej. Men ni hade samma kollegor som dök upp liksom?
Ja.
Ni gick ett sånt klassiskt schema också som började kanske natt, kväll, dag. Var det så eller?
Vi började dag. Dag, natt, kväll.
Hur funkade det då? Jobba liksom natt?
Jag var ju trött alltså. Jag hade jättesvårt för min kropp fixade inte det riktigt. Så att jag kom in ganska snabbt på att jobba som närpolis.
Mm.
För då behövde man inte jobba de här helnätterna och just de här snurrorna. Jag kommer liksom inte tillbaka. Utan...
När blir du trött då?
Halv fem.
Halv fem, ja.
Ja.
Då ska ni sluta sju då kanske?
Ja, då var jag trött. Ont i magen hade jag också. Ja, det var...
Så att om det inte händer något där mellan halv fem och halv sex, halv sju, då är det tungt.
Ja, då är det tungt.
Hålla ögonen öppna nästan.
Ja.
Någon annan köra.
Ja, men alltså, det gick ju, jag gjorde ju det.
Ja.
Men jag märkte på min kropp, alltså, det blev ju fel i hormonerna på mig. Så att,
ja, det blev så.
Mm. Så att kroppen sa ifrån.
Okej, och hur märkte du det då?
Ja, jag hade konstant mens.
Jaha, det ska man inte ha. Det ska man ha en gång i månaden.
Så att, på så sätt blev det för mig.
Oh, det låter jobbigt.
Ja, och då...
Man har mycket kraft säkert också, när man förlorar blod. Liksom.
Men det blev bra sen. Så att 96 så kom det här med närpolisreformen, om jag inte minns fel. Så då började jag som närpolis. Och då jobbade man bara till fyra på nätterna. Och det gjorde en väldigt stor skillnad att jobba... Till fyra istället för sju.
Just det.
Mm.
Vi hade ju gubbbilar på Norrmalm som bara jobbade till två.
Ja.
Och var man tillräckligt gammal då på den fick man åka gubbil.
Ja.
Men det kom ju aldrig jag till då på den tiden. Men det var också så. Då slipper man de här helnet.
Ja, vi hade också gubbbilar. Jag tror att de jobbar lite längre. Men det kan ha varit två. Någonstans där.
Okej, närpolis då. Hur mottogs den här reformen när ni där i Katrineholm? Det är alltid så med omorganisationer att bara, vad kul med omorganisation.
Nej. De här gamla kollegorna, jag var ju ganska ny och fräsch och tyckte att det var ju spännande med polisen. Nu ska vi omorganisera, det har vi varit med om förut och det här kommer inte bli någon ändring. Ja, men det fanns ju många som inte trodde på det här.
Nej. Men när ni väl kom igång då, hur var det att jobba som närpolis?
Ganska snabbt så fick vi ju gå in i radiobilarna och lånas in där, för det fanns ju inte personal.
Nej.
Så det känns
som en röd tråd genom svensk polis. Alltså, det ska stöttas upp här och där hela tiden och det man har tänkt sig blir det liksom inte.
Nej, jag kan inte minnas att det blev liksom så mycket av det jag skulle göra.
Nej, det är intressant. Jag kommer också ihåg att det var ganska mycket motstånd kring den här polisreformen då. Men 96 november, då började vi jobba med den som vi kallade för Rave-kommissionen.
Mm.
Så vi var liksom inte med på den närpolisgrejen riktigt.
Nej.
Utan vi sprang på Docklands och på krogar inne i stan. Och så vi körde en annan grej då. Okej, så ni fick åka in på radiobilarna då.
Ja.
Så liksom lite tillbaks där du hade varit då?
Ja.
Men ändå bara till fyra? Eller fick du göra lite
nattklass? Nej, vi gjorde nog det också.
Ja, ni gjorde det.
Ja. Sen där 96 fick jag ju mitt första barn och sen så fick jag ju mina barn väldigt tätt. Så att jag var ju mammaledig och kom tillbaka till jobbet och höll på så i 8 år.
Jaha, så fyra barn och det per, ett per två år liksom?
Ja.
Oh my lord.
Yes.
Men då måste jag fråga. Ja, vi är ju fyra bröder.
Mm.
Jag tänker bara, tänk att ha oss och ha liksom ett jobb samtidigt. Hur var det liksom att bli förälder och jobba som polis samtidigt? Fyra kids.
Ja, idag så förstår jag inte hur det gick runt.
Nej.
Nej, men det gick runt.
Ja, det gjorde det.
Ja, det gjorde det.
Men jobbade din man också som polis?
Nej, det gjorde han inte.
Nej.
Och sen separerade vi när yngsta var 1,5.
Okay.
Så då har jag varit ensamstående mamma på heltid med dessa fyra barn.
Så, vänta nu, så du menar när den yngsta var 1,5
ja.
Så hade du fyra kids
mm.
själv och jobbade heltid som polis?
Mm.
Men hur får man ihop det?
Jo, jag blev ju proffs på det här med logistik och scheman. Och mina barn, jag har ju inte curlat dem när de växte upp, utan de fick ju lära sig att packa sina gympakläder. Hade de inte gympakläderna i väskan så blev det ju ingen gympa, så de fick ju lära sig.
Uh-huh.
Ja, den tuffa vägen. Men,
vad ska man göra om man är ensam med fyra?
Nej. Det var en tuff tid, det var kämpande under några år.
Wow, jag kommer ihåg, jag var lärare på skolan i 2 år och jag var så imponerad. Det var några där som var så ensamstående morsor, men då tror jag de hade en.
Mm.
Och ändå pluggade, jag var impad av det. Men att ha fyra kids, ensamstående morsa. Men hur, jag tänker på, då gick du ner på dagen.
Jag försökte fortsätta att jobba i yttre tjänst, för jag trivdes väldigt mycket med det.
Uh-huh.
Så då jobbade jag och hade en barnflicka som kom på kvällarna, för jag fick ju inte jobba dagtid. Idag kanske man kan anpassa lite mer om man nu skulle vara ensam, men då skulle jag jobba dag, natt, kväll om jag nu skulle fortsätta så, vilket jag gjorde. Och så hade jag den här barnflickan då som kom kvällar och hon sov också hemma i mitt hus. Men det blev ju tungt. Det blev tufft, så att det funkade inte.
Jag fattar det.
Men jag ville egentligen inte gå in och jobba dagtid. För att jag trivdes med det här att liksom göra jobbet och sen gå hem och vara ledig.
Ja, jag fattar.
Sen så blev jag utredare och då hade man ju sina högar. Jag hade lite svårt att släppa det här. Så jag tänkte på de där högarna. Jag tänkte på de där förhören. Och gjorde allting. Ja, så för mig så kunde jag inte riktigt släppa det. Och så hade jag en kollega som sa, det där kommer om några månader ska du se. Då har du släppt det. Men jag gjorde inte det.
Du har släppt att just den där balansen, alltså högen,
ja,
inte,
högen
inte försvinner.
Nej, men precis. Och ärendena och förhören och... Det tog ju aldrig slut.
Nej.
Det fanns ju och det fylldes ju på hela tiden. Och sen fortsatte jag och jobbade som jourutredare också. Och det tyckte jag var kul, för då var det liksom lite mer action. Man kunde åka ut och hålla förhör ute och gripa och sådär. Och sen sökte jag mig och blev FU-ledare. Men där hade du ju verkligen högar. För då var ju jag ansvarig för att ta besluten om husrannsakan, inleda FU. Och ja...
Kollade du på, när du fick in dina case där så skulle du ge ut dem till dina utredare då.
Mm.
Tänkte du så här, men det här ska nog Leffe ta, det här är bra för honom, han är bra på de här. Eller bara delade du ut det helt random?
Nej, men sen hade ju de en önskemål också.
Ah, okay. Mm.
Sen hade vi en specialgrej där, vi hade... någon slags, vi hade infört snabbutredning, så vi hade en administratör som kallade till förhören och så skrev jag, nu har jag till och med glömt bort vad det heter, vad hemskt, i alla fall vad de skulle fråga, direktiven. Ja, du vet, det här är länge sedan jag var FU-ledare, så jag har förträngt.
Ja, det är helt okej, kan jag säga. Ja. Det är verkligen helt okej. Okay.
Men det här var faktiskt, och då hade vi några stycken som jobbade med det. De tyckte det var jätteroligt, för då fick de serverat. På morgonen så fick de sin hög. De här förhören ska du hålla, och det kunde vara telefonförhör eller förhör på plats. Så det var lite löpande bandprincipen. Så ut med dem och sen kom de tillbaka. Mm. Så det var liksom ett spår för sig.
Okej. Okay.
Sen hade vi några som tyckte att det var roligare att hålla på med mängdbrott. Någon kanske tyckte det var roligare med narkotikabrott, och då fick de välja lite.
Mm, okay. Mm. Och de beslut som du fick, då hade väl gått någon F-ledarutbildning då, antagligen?
Ja, yes.
Så du får som F-ledare också i vissa fall, fick du ta beslut om husrannsakan till exempel? Mm. Och såna saker. Ja. Har du något roligt case från den tiden?
Ja, det har jag faktiskt. Ja, eller roligt. Men
något minne som dyker upp liksom.
Ja, alltså vi hade ju väldigt mycket cykelstölder i Katrineholm.
Okej.
Okay. Och då hade vi ju en cykeltjuv, som man kan säga. Ja. Han hade lyckats att få fram så falska kvitton, så det såg ut som att det var okej. Okay. Folk som köpte cyklar av honom trodde att de fick ett kvitto att han hade köpt den där cykeln. Vi kunde liksom få hål på den här verksamheten, och det var ju väldigt mycket cyklar. Smart sätt hur han hade lyckats att få de här, och även tagit hjälp av kumpan och hur han har placerat ut cyklarna när de skulle säljas och så vidare. Så att,
Det är så intressant när man tänker så här. Jag tror att en del säger, min cykel blir stulen och jag gör ingenting åt det. Alltså, okej, jag får ringa och säga att jag har gjort en polisanmälan. Alltså, försäkringsbolaget får en lapp. Men det är intressant att höra att man ändå liksom så här griper, och i alla fall har gripit cykeltjuvar, sett att de har satt in mönster.
Men förstår alltså vilken verksamhet, vad mycket pengar med så mycket cyklar.
Ja, det var så. Ja.
Så att när vi gjorde husrannsakan så hittade vi ju alltså hur mycket nycklar som helst.
Hur sålde han då? Gula tidningen kom jag ihåg.
Nej, jag vet inte. Men det var säkert Blocket. Och
vad fanns det Blocket då?
Ja, det fanns Blocket på den tiden. Det är inte så länge sedan. Det är 25 år sedan.
Okay.
Nej, det är inte ens 25 år sedan. 15 år sedan.
Aha, men måste då, det vara. Ja, men då med. Okej, jag tänkte att det var det back in the 90s. Det är så kul att man säger, kommer ihåg något? Men cykeltjuven. Det är så roligt, de här grejerna som sitter i minnet. Varför tror du att du kommer ihåg? För jag har ju säkert...
Nej, men det var nog att jag blev så förvånad att det var så himla mycket nycklar. Och just det här med kvittorna. Det var ju väldigt smart.
Alltså. Men okej, den är inte stulen då? Nej, den köpte jag, här är kvittot. Det var så han gjorde, och så sålde han den. Smart.
Men det sprack.
Det sprack, ja.
För honom.
Då hör ni, brott löns inte.
Nej.
Okej då, du kämpar vidare där då som förutsättningsledare, 4 kids hemma. Då börjar de bli lite större då kanske då när du kommer in på, för 15 år sedan, då börjar de bli lite hanterbara då. Men du är ändå fortfarande själv och styr allting där och det. Jag har haft en i taget. Jag tyckte jag var folk som var 4. Ibland blev jag så trött när jag kom till förskolan. Jag bara ser folk som är 3 och de har tvillingar. Jag bara, oh my lord.
Ja.
Det är mycket att styra alltså.
Ja, det var det. Nej, men, alltså, livet gick ut på att skjutsa de här barnen på olika fritidsaktiviteter. Det var idrott och det var hockey och det var konståkning och you name it. Och jobba. Men det var ju det jag gjorde. Så jag jobbade och var hemma och tog hand om barnen.
Hur är du när du är på jobbet då?
Hur jag är?
Ja,
hur jag var, jag tror nog att det var hur var jag då, hur är jag idag?
Nej,
tänker
men,
jag.
Om vi tänker då som förundersökning, vi började där som förundersökningsledare och sådär. Du berättade att du blev mästare på logistik, något som jag verkligen inte är mästare på, men då kanske man har en liten begåvning i alla fall att liksom kunna rodda rent logistiskt med saker och ting, och du kanske gjorde det på jobbet också, att du, jag får en bild av att du kanske var lite effektiv.
Jag tror att man kan lära sig saker. Det blev lite påtvingat just med barnen att jag skulle liksom fixa allting med laga mat, jobba, hämta barn. Jag var ju tvungen. Det var ju inte så att jag ville vara superlogistisk, utan jag var ju tvungen, för annars skulle det inte funka. Mm. Och så tror jag att jag tog med mig det till jobbet och hittade strategier. Mm. Så att idag när jag bara har en son som bor hemma, så har jag all tid i världen. Alltså jag har ju oceaner av tid. Och jag kan ju bli lite uttråkad, så att jag vill ju ha utmaningar. Så att det har väl lärt mig mycket den tiden. Med barnen.
Ja. Ja, det hör ni. Skaffa 4 barn blir bra poliser.
Ja.
Det kanske är den hårda vägen då i och för sig. Att man måste lära sig logistik på det sättet.
Men jag brukar ju prata med mina barn. Jag har ju lite dåligt samvete, för det var ju väldigt mycket jobb och jag jobbade extra. Alltså det var ju tungt att dra runt. Jag valde ju att bo kvar i villan med barnen för att jag ville att de skulle ha det bra. Mm. Och då blev det mycket jobb liksom, och få ekonomin att gå ihop och allt det här. Och, sen hade jag ju min mamma när de var lite äldre. Så pappa blev ju sjuk och då kunde mamma finnas lite där när jag jobbade och så. Ja, men jag var ju mycket borta. Det var ju jobb. Och sen upplevde jag, för att det var väldigt jobbigt och tungt och stressigt och ro runt det här. Så jag har nog lite dåligt, eller jag vet att jag har haft dåligt samvete att inte jag var så närvarande. Men det tyckte inte mina barn. De upplevde att jag fanns där hela tiden. För jag var ju där. Var jag inte på jobbet så var jag ju med dem. Men det var ju alltid någonting som skulle göras. Jag skulle laga mat, jag var där, jag lagade maten, jag tvättade kläderna, jag skjutsade dem.
Det är intressant, man har ju bara en uppväxt. Och du hade ju då som ung mamma där ett, kanske i huvudet en tanke, vad skönt det hade varit om vi hade varit två här. Då hade det varit lite en annan grej. Men de hade ju bara mamma, så det är klart då blir det så man tänker. Det är coolt att de kände så nu då, att de inte tyckte att du var borta så mycket.
Ja, men precis. Ja, men det är skönt.
Där rundar vi av podden för den här veckan för dig som inte är Patreon. Men fortsättningen finns givetvis på patreon.com/snutsnack. Där du också får podden en dag tidigare helt reklamfri. Ja, smit in och bli Patreon idag. Om inte du vill göra det, för det är givetvis helt frivilligt, så hörs vi givetvis i nästa vecka när jag har en ny spännande gäst. Jag hoppas att vi hörs då. Ha det fantastiskt fram tills dess. Ha det fint. Hej.